Välkommen till Folk och Försvarpodden, där vi kommer prata om försvarsmaktsövning Aurora 23. Den största övningen i modern tid där samtliga försvarsgrenar och stridskrafter deltar. Med 26 000 soldater deltagande från 14 länder under 3 veckor kommer övningen att bli en viktig del av Sveriges försvarsberedskap. Det försämrade omvärldsläget som råder har medfört en stark tillväxt inom försvaret. Men tillväxt i personal och materiel kan inte skapa operativ effekt utan övning. Att öva är avgörande för att både skapa förmåga och för att identifiera eventuella svagheter och problem. Så i detta avsnitt kommer vi att utforska mer i detalj vad Aurora 23 är, varför övningen genomförs och vad skillnaden är mellan denna övning och den senaste försvarsmaktsövningen Aurora 17. Men du som lyssnare kommer också få veta mer om hur du kan förvänta dig att påverkas av övningen. För att hjälpa oss att navigera genom denna stora övning så har vi med oss Philip Simon, press- och kommunikationschef för Aurora 23. Han kommer att hjälpa oss att förstå vad som kommer att hända och hur det kommer att påverka oss alla. Så stanna kvar och lyssna. Förhoppningsvis kommer du känna dig mer uppdaterad om försvarsmaktsövning Aurora 23 när vi är klara. Nu kör vi!
Du lyssnar på Folk och Försvar-podden. Folk och Försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
Filip, vad är försvarsmaktsövning Aurora 23?
Det är då den stora försvarsmaktsövningen där vi övar på att försvara Sverige. Dels med våra egna förmågor, det vill säga flygvapnet, marinen, armén och hemvärnet. Men även tillsammans med vissa delar av det civila samhället. Men också med våra internationella partners, i det här fallet 14 stycken.
Vad är syftet med övningen? Vad hoppas ni få ut av den?
Ja, grundsyftet är ju, om man backar bandet lite, så är det ju en beställning från regering och riksdag att vi ska öka den operativa förmågan. Och det är ju det vi gör genom att ha såna här komplicerade stora övningar. Det är ett väldigt bra sätt att träna och öka den operativa förmågan och se vad vi är bra på. Man får ett kvitto på det och vad vi behöver ta med oss tillbaka till ritbordet och fundera på hur vi ska bli ännu bättre på.
Hur är övningen upplagd? Är det ett stort scenario som övas eller är det olika delscenarion i olika delar av landet? Eller hur funkar det?
Det är en liten kombination faktiskt. Det finns ett stort övergripande scenario där Sverige utsätts för ett väpnat angrepp eller en attack. Och det har föranletts av olika former av sabotage, påverkansoperationer och liknande. Så bygger man upp övningen sakteliga, det blir mobilisering, det fattas beslut på hög nivå. Och det här är ju övningsscenariot. Och sen kommer man till en punkt där man kallar in folk, beger massa direktiv, han ger ut dagorder och såna här saker. Och sen kommer ju fienden, kan man säga. Men då har vi lagt upp övningen så att det finns 11 stycken stora moment från norr till söder, väster till öster. Och under dem så finns det massor med små, mindre moment. Så att man kommer ner till att varje, alltså enskild soldat får öva helt enkelt.
Du nämnde dagorder, vad är det?
Ja, det är när ÖB ger ut direktiv och order för att få organisationen att kicka igång helt enkelt. Han ger vissa mandat till chefer i organisationen och så vidare.
Du har ju nämnt det lite grann, men skulle du kunna utveckla vilka mål och målsättningar har Försvarsmakten med övningen?
Målsättningen är ju när vi säger att vi ska öka interoperabiliteten då, att samverka med andra länder. Exempelvis ska vi öva värdlandsstöd. Det är en komplex historia, allt från juridiska avtal till att vi ska ha förmågan att ta emot förband som kommer i stor skala. Då, nu har vi övat i början här med amerikanska marinkåren i måndag som kommer in från gränsen eller över gränsen från Norge då. Och de är väl totalt 700 med fordon och så vidare. Men i ett skarpt läge, om det värsta inträffar, då kanske det kommer 5-10 000 som man ska ta hand om. Och då måste de här avtalen, de här överskeppningsgrunderna, det måste liksom fungera. De olika militärregionerna ska veta vad de ska göra. Man kanske har träffat chefer. Stort som smått måste vara på plats, för när det väl är skarpt, då är det för sent att börja fundera på de frågorna.
Hur skiljer sig dagens övning 23 mot den som kördes 2017, Aurora 17?
Ja, dels är det väl olika delar i hur man har lagt upp själva övningen och lite av scenariot. Men jag skulle vilja säga att en stor skillnad är väl att det är fler internationella deltagare. Det är större totalt sett. Jag tror att det var 17 var väl någonstans 18-19 000 kanske. Nu är det 26 000. Det är fler internationella länder som deltar, det är fler internationella deltagare. Så det är väl de stora bitarna.
Vad kommer att övas då under 23 här? Vilka militära förmågor och om du vill komma in lite mer på det, scenarier, kommer man att öva i samband?
Ja, det är faktiskt en väldigt många moment som kommer att övas. Vi har ju de här 11 rubrikerna kan man säga. Men om man sammanfattar lite grann så kan man säga att vi kommer framförallt öva på värdlandsstöd. Det är otroligt viktigt och det har vi redan börjat med uppe i norr i måndags. den 17 april när amerikanska marinkåren kommer in. Och det kommer vi fortsätta göra, för det kommer ju förband löpande. Alla har inte kommit, utan de kommer under hela övningsperioden kan man säga. Så det är en otroligt viktig del som vi övar. Men sen kommer vi öva transporter, strategiska tunga transporter. Det ska kunna planeras och man ska kunna få upp fordon på de olika transportsystemen, tåg, lastbil, fartyg och så vidare. Flygplan, viss del också. Armén kommer öva på anfallsstrid, självklart, med mekaniserade förband. Vi kommer öva på gemensamma mark- och sjömålsbekämpningar där flyget och armén och marinen samövar tillsammans. Vi kommer ha skarpskjutningar med olika system, exempelvis Archer-systemet. Så att det är en rad olika delar som vi kommer att öva på.
Hur kommer jag som allmänhet se den här övningen?
Ja, till att börja med kan man väl säga så här att vi kommer i första hand, eller först och främst, att vara på våra övnings- och skjutfält. Så det kommer nog inte vara lika mycket som det på vissa övningar där man är ute på allmän mark, även om det säkert kommer att förekomma på vissa platser. Det är liksom grunden i planeringen. Och då är frågan, vad kommer då allmänheten se? Ja, det är ju massor med transporter. Från norr till söder, från öster till väster. Och det kommer man naturligtvis att se. Ska ett förband som kanske har 300 fordon i förbandet transportera sig från södra Sverige till Stockholm, så spelar det ju i slutändan när man närmar sig huvudstaden inte någon roll vad klockan är. Man kommer att korka igen Essingeleden i alla fall. Och det kommer att märkas. Sen kommer vi att flyga i princip dygnet runt när vi väl har kickat igång på allvar. Kanske flyger lågt med typ helikoptersystem, även i mörker. Så på så sätt kommer vi vara synliga kanske för allmänheten på de allmänna vägarna med våra transporter i luften, men även med fartyg ute till havs.
Hur kommer säkerheten hanteras under övningen? Vilka åtgärder vidtas för att säkerställa att självklart alla deltagare under övningen, men också allmänheten som ändå berörs, hålls säkra helt enkelt under övningen?
Ja, i grunden så vet ju alla soldater sitt ansvar för säkerheten oavsett vad man har för befattning. Men är man lastbilschaufför på något förband så vet man vad som gäller med just den tjänsten. Men sen har man en sån här stor övning så måste man ha en stor säkerhetsorganisation. Och vi har en säkerhetsorganisation. Vi har en säkerhetsansvarig i den centrala övningsledningen där jag sitter också. Och vi har utbildning, vi skickar ut direktiv, vi skickar ut påminnelser. Men har man en sån här stor övning så kommer det hända saker. Så är det bara. Det gäller att minimera frekvensen av att man... Det är framförallt marken då. Fordon krockar eller kör av vägen och så vidare. Så att man måste också se till att soldaterna får, framförallt de som kör olika former av fordon, att de får vila. Att de är utvilade och att befälen längst ut på lina med de här förbanden säkerställer att jag har koll på min säkerhet på mitt förband och sen nästa chef på det större förbandet och så vidare. Och att man soldaterna och förarna framförallt får vila. Men det finns en säkerhetsapparat kring det här när det gäller olyckor och sådär som vi fokuserar på.
Vad ska jag som civil tänka på om jag ser att Försvarsmakten är i området och övar?
Ja, dels tycker jag man ska passa på om det går faktiskt och titta på vad Försvarsmakten gör och övar och vad får jag för mina skattepengar. Men sen så ska man hålla avstånd. Ser man nu, om det nu skulle vara så att man är ett stridsfordon som är på allmän plats till exempel och övar på något sätt, så ska man hålla minst 50 meter. Förarna ser jättedåligt. Det är inte som att sitta i en bil där det är glasfönster runt om nästan. Så håll avstånd, håll gärna för öronen om det bullrar. Ser man flyg som kommer på låg höjd eller ska landa någonstans, håll gärna för öronen. Det bullrar mer än vad man tror när de kommer nära. Det blåser jättemycket om helikoptrarna är i närheten och ska gå ner. Och sen ska man ju vara försiktig i trafiken med de här transporterna. Ta gärna ett djupt andetag och ligg bakom och låt oss genomföra våra transporter även om det går lite långsammare än vad man hade tänkt sig eller önskat. Förarna är även i våra lastbilar och pansarfordon och så vidare, de ser inte heller jättebra. Och vi vill hålla våra avstånd och vi vill hålla våra hastigheter. Men om man börjar kasta sig in och krångla till det för oss, då kommer olyckan ganska garanterat.
Vilken typ av kommunikation kommer att finnas under övningen? Hur hittar jag mer information runt övningen?
Ja, vi har satsat en hel del på kommunikationen eftersom det är en så stor övning som på något sätt påverkar hela befolkningen med transporter och liknande. Och det finns ju ett internationellt intresse också. Så det vi har gjort är att vi har en särskild webbsida för Aurora 23 och den finner man om man går in på Försvarsmaktens webbplats. Då finns det en, vad jag kallar för banner där, så där står Aurora 23 Försvarsmaktsövning. Klickar man på den så kommer man in till Aurora-sidan. Där kommer det finnas nyhetsartiklar som är kopplade till Aurora. Men det finns också information om här övar vi. Kan man klicka på den Och om man då har hängt med på geografilektionerna när man var yngre eller om man är ung och vet att man bor exempelvis i Skåne län eller Västra Götalands och så vidare, så klickar man där och då får man lite allmän information och sen står det läs mer och då får man reda på exakt vad som händer i Jämtlands län eller någonting sånt. Vi har en engelsk sida också, dock inte med den digitala kartan, men där finns också information om själva övningen. Och det här kommer vi uppdatera löpande under resans gång med så mycket information vi kan. Sen har vi också ett kommunikationscenter på högkvarteret som en del i den centrala övningsledningen. Där det finns ungefär 12 medarbetare mer eller mindre hela tiden, inte nattetid kanske. Men så länge det behövs på dagarna och kvällarna. Och dit in kan allmänheten, om de undrar någonting, ringa på ett nummer. Man kan ringa växeln, så kommer de att koppla. Man kan också mejla in frågor om man undrar någonting till aurora23@mil.se. Så försöker vi svara på allmänna frågor om det är någonting man undrar över. Så vi har en bra organisation för att kommunicera verksamheten. Sen har vi naturligtvis ett antal pressaktiviteter, jag tror att det är 22 stycken under resans gång. Just för att media är ju väldigt intresserade och de är en bra kanal att använda när man ska kommunicera ut. Framförallt, eller även ska jag säga, med, kopplat till internationella intresset.
Jag funderar på om vi ska gå tillbaka lite grann till övningen och dess betydelse för Försvarsmakten, så skulle jag vilja höra dig resonera lite grann om vad betyder övningen för Försvarsmakten och för förmågebyggande, och kanske också i förlängningen vad betyder den här övningen för NATO och det internationella samarbetet?
Ja, som jag sa i början då, alltså, den här typen av stora övningar är ju jätteviktiga. Det är liksom en värdemätare på vad kan vi och vad behöver vi förbättra. Både när det gäller anställd personal, hemvärnet, ja, det är alla kategorier. Alltså, vi kallar in värnplikt, alltså pliktpersonal, inneliggande årskull. De kan ju få ju någon form av kvittens. Ja, det funkar, vi har lärt oss, vi har hängt med på lektionerna och vi kan rycka ut och är okej, godkända liksom. Och det gäller även förmågan att planera också, även om inte det blir ju som liksom en övning i sig liksom. Hur gick det? Gick övningen bra? Det är bra, då är det ett kvitto att vi kan planera såna här stora övningar. Vi har den förmågan. Så kan vi få godkänt, men vi behöver kanske förbättra vissa saker. Vi har en utvärderingsorganisation, vi kallar den för Exeval, Exercise Evaluation, som kommer att lämna en rapport också på hur övningen har gått och vad som gick bra och vad vi kanske behöver ta till oss till nästa gång vi ska planera en sån här stor övning. Sen är det ju också så att en sån här stor övning som tar långt flera år att planera sänder ju också en signal att vi är en viktig säkerhetspolitisk partner att räkna med till våra partners och till NATO också. Inte minst nu när vi är på väg in i NATO som en allierad partner.
Deltar Sverige själv som land och försvarsmakt i andra länders motsvarande sådana här övningar?
Ja, delar av försvarsmakten, utan att gå in på storlek på övningar, men absolut. Norrmännen har ju en övning som heter Cold Response som vi deltar i löpande. Finland har en andra typ av övningar som vi också, så att vissa enheter ska faktiskt direkt till övning i Finland, om jag inte missminner mig. Mm. Nästan innan övningen är avslutad så får de packa om och åka iväg. Så att, nej men absolut, och det finns en stor övningsserie om man ser ur ett NATO-perspektiv med övningar som ligger här nu och som rullar på egentligen fram över och in i 24 också.
Kan man tänka sig att det kommer bli mer av sån här aktivitet den dagen Sverige blir NATO-medlem? Eller kommer inte det skilja någonting?
Den dagen Sverige blir NATO-medlem så kan det mycket väl vara så att vi ansvarar för en stor NATO-övning, typ Aurora. Eller så har vi en mindre övning som har ett visst fokus för att vi är bra på just det. Det kan ju vara att man tycker att Sverige ska planera en flygövning till exempel. Eller en arméövning eller en marinövning. Det beror lite på. Ja, det får vi se.
Yeah.
Men vi är redo.
Yeah. Ja. Hur kommer lärdomarna ni drar utav övningen när den är utvärderad som du var inne på? Hur kommer de här lärdomarna att användas för att förbättra förmågan i framtiden sen?
Ja, allting utvärderas ju och ska komma ner på pränt. Och sen allt från då den här utvärderingsorganisationen som tittar på övningsledningen och vår förmåga att planera och genomföra övningen. Det går man igenom sen. Först blir den, jag tror till och med på fredagen den 12:e, dagen efter att vi har slutat, så kommer det vara en första sån här rapport. Hur de upplever, hur det har gått. Sen kommer det ju skrivas en massa och sen är det en möte lite någon vecka eller två veckor senare eller kanske tre, där man sätter sig med en stor del av övningsledningen och går igenom de olika momenten och hur man upplevde det. En dialog och diskussion. Och sen så paketerar man ihop det här så att man har det till nästa. Ja, när man börjar planera eventuellt en ny stor övning. Men samma sak utvärderas ju momenten på även ända ner till soldatnivå. Pluton, kompani, bataljon och så vidare. Hur gick det här? Klarade brigaden av det här? Hur gick det med divisionsstaben? De ska öva här under övning också, divisionsstaben. De kommer utvärderas också. Så att det utvärderas från högsta nivå till lägsta nivå kan man säga. Och det som var bra, det behåller vi. Och det som vi behöver förbättra tar vi med oss också.
Är det någonting vi har missat, tycker du, i det här samtalet som vi borde ta med? Har du någon information du känner att vi behöver lägga till?
Det är det säkert, fast just då kommer man inte på det när man sitter
nej,
här.
Precis. Det brukar vara så. Kommer imorgon.
Ja, exakt. Eller när jag hoppar in i bilen och åker härifrån. Ja. Ja. Nej, men vi har varit inne på det tidigare. Det här är en viktig övning på många olika sätt. Det kanske blir lite upprepning, men, nej, men det är viktig för vår operativa förmåga att öka den. Men även både enskilt, så Försvarsmakten, men även med det civila samhället, Sverige om man säger så, och våra internationella partners. Jätteviktigt. Så dels att vi är kompatibla med dem och deras system, och att vi har kommit överens om det här med att prata om värdlandsstöd, det är otroligt viktigt. Mm. Men också att vi sänder en signal till de här 14 länderna att Sverige kan ni lita på. Det finns ju två saker eller det finns en del små moment som vi testar. Vi testar ju att pengasystemen inte fungerar för oss. Försvarsmakten, maten ska jag säga, kommer inte fram. Våra egna resurser att ordna fram mat fungerar inte riktigt som planerat, vilket innebär att vi måste handla mat på stan. Och då har vi den här gamla hedliga rekvisitionsblanketten, vi har ju skrivit den på webben, som vi plockar fram. Och så ska vi testa, och fungerar det för oss? Och fungerar det när man kommer till ICA eller Coop eller vad det nu är man handlar någonstans? Det är en sak som vi så här, i det lilla kommer att testa. Det andra är ju att ÖB beordrar ju, eller det blir ju mobilisering i övningen. Liksom. När vi bygger upp scenariot så blir det ju beordrat mobilisering. Och då ska vi pröva att ha såna här mobiliseringsmeddelande via P4-redaktionen på Sveriges Radio. Så då har vi ett samarbete med Sveriges Radio. Så den 24 kommer vi att testa det här då. Även om de har en inkallsorder, alla soldater som är inkallade, så kommer vi ändå köra ut det här meddelandet som Sveriges Radio paketerar ihop som de vill att det ska vara då. Och det kommer tanken att det ska sändas under hela dagen då, den 24.
Tack så jättemycket, Philip Simon, press- och kommunikationschef för Aurora 23.
Tack själv.
Du har lyssnat på Folk och Försvar-podden. Podden är skapad av David Brun. För att ta del av mer av vår verksamhet, besök vår hemsida www.folkochforsvar.se.